Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Lördagsgästen på Retro FM.
Ja, det är lördag morgon, eller gled över förmiddag lite snabbt. Och det här sitter jag tillsammans med elitstyrkans hemlighet Pam by Petra, Petra Malm. God morgon.
God morgon.
Jag vet att du är lite morgon pingla. Är du glad för morgonen?
Ja, men jag gillar morgon. Jag tycker det är bästa tiden på dagen.
Ja, vi har ju sett det på tv nu. Hört talas om att du skulle vara med på tv och sen dyker du upp i tv utan kanal 12. Who Dares Wins.
Jajamän, exakt. SAS Who Dares Wins. Ja, det var ett äventyr.
Mullvad är din roll i den här. Så kan du bara berätta för oss som inte har sett serien?
Ja, men jag gick in som mullvad. Vi åkte till Chile. Vi var uppe i Anderna, flera tusen meters höjd. Arktisk miljö. Och gjorde en uttagning på tv. Wow. Så att det var grisigt och det var lite sömn, det var lite mat. Det var säkert träning, kanske 8-10 timmar om dagen. Det var tufft och kärvt och mullvaden passade mig perfekt.
Jaha. Och då undrar man, så tänker man, vad gör Petra Malm från ursprungligen Kiruna borta i Anderna? Hur kom hon dit egentligen, om vi ska ta backtracka lite grann?
Ja, men gör det.
Från Kiruna, stan som de håller på att flytta. Hur landar du i det militära yrket, Petra?
Ja, men jag får ju ofta den frågan och jag har haft ganska svårt att svara på det. Vad är det som gör att jag hamnat i det militära? Och jag har börjat grotta i det där och har ju insett att pappa hade en sten, en malmsten, en stor tung sten, fast ganska liten, som var i bokhyllan i barndomshemmet vart jag växte upp. Och den har jag faktiskt sett varenda dag. Och han var så stolt över den. Han pratade inte så mycket om den. Men han var så stolt över stenen som stod på den finaste platsen. Var helt upplyst och fantastiskt fin. Och där på något sätt blev det en ankare hos mig. Så att från ingenstans sa jag till mamma, så här, jag ska göra lumpen. Och hon bara, ja.
Okej. Okay. Klart att du ska det, min tös.
Exakt, fast jag inte hade pratat om det med någon. Varken med familj, nära, kära vänner, ingenting. Från ingenstans kom det.
Men, när du växte upp, var du en idrottstjej? Alltså, hur var du uppväxten, Petra?
Jag var en fotboll- och innebandytjej. Okay. Ingen sån här jättetalang, men jag var väl en lagspelare. Så jag fick ofta spela.
Men, okay. Vilken position?
Ja, men jag var libero.
Okay.
Mittbacken där, okay. Som stod stadigt.
Ja, märkligt. Men du, alltså, sen gymnasiet och sen lumpen?
Ja, exakt. Men hade svårt, nej, ganska länge mellan faktiskt. Gymnasiet hade jag svårt att veta vart jag skulle, så jag gjorde lumpen när jag var 24 faktiskt.
Bra eller dåligt att börja så sent? Jag kommer ihåg att jag gjorde lumpen sen när jag var 17-18 och det tyckte jag var så här, för då var man lite lätt påverkad, höll jag på att säga.
Ja, men exakt.
Programmerbar.
Nej. Ja, men exakt. Nej, jag tycker däremot kanske tvärtom att det var väldigt skönt att vara 24, för jag förstod ju att jag behöver inte förstå varför man ska bädda sängen och man ska kunna studsa ett mynt på sängen. För jag förstår att det handlar om disciplin. Jag behöver inte bli frustrerad över att de är så himla petiga. Så jag tror att jag hade en väldig fördel av att vara mogen.
Men du, att vara tjej och göra lumpen, när pratar vi ungefär nu? När du,
2001.
2001. Mm. Alltså, hur långt hade det kommit liksom i tänket att man får in tjejer i det militära? Det har ju funnits länge, men så ändå. Att...
Nej, men jag gjorde en ganska fälttung värnplikt. Jag var inom markförsvar inom flygvapnet i Luleå, så vi var två tjejer. Men det var väldigt få, och jag vet än idag så är det få tjejer inom just den grenen, för att den är fälttung.
Var det så att du uppenbart kände att du skulle bli militär, yrkesmilitär på heltid, eller hade du några sådana andra drömmar, planer vart du var på väg?
Nej, men efter gymnasiet så hade jag som sagt svårt att veta vart ska jag. Jag reste ganska mycket, plugga lite, hade lite taskiga betyg, för jag var inte så supermotiverad på gymnasiet. Tyckte det var ganska, jag var skoltrött var det, så jag tänkte jag skulle bli speciallärare. Påbörjade det i Umeå, men det kändes inte rätt. Men däremot när jag ryckte in i lumpen kände jag att vad jag längtade till värnplikten på måndagar. Jag tyckte det var så himla roligt att åka dit. Och sen gjorde jag ju bra ifrån mig, så jag fick som uppmuntran av officerarna där också. Att, men du skulle inte söka militärhögskolan och bli officer. Och då visste man ju att om jag söker, då får jag jobba med de här fina människorna som har utbildat mig under lumpen. Så det blev så här, ja, men självklart ska jag bli officer. Men det kom fram först under lumpen.
Och sen under den här långa resan så... landar du till sist på kanske det Sveriges mest hemliga specialförband, SOG, särskilda operationsgruppen.
Gruppen, ja.
var kom tanken ens ifrån liksom att gå från då ändå en rätt så tung uppgift i markförsvar och sen plötsligt då kastas in i det som få förunnat?
Ja, men jag tror att jag har som letat ett stimulerande arbete. Det har varit viktigt för mig. Att hjärtat måste finnas med. Mm. Och det var ganska enkelt. Jag åkte till Afghanistan första gången 2007 och kände att vad jag älskar att vara soldat på heltid. Jag vill vara soldat på heltid. Jag vill inte åka tillbaka till Sverige och utbilda värnpliktiga, utan jag vill vara soldat jämt. Och då finns det egentligen bara ett ställe. Och då sökte jag till Soggen. Eller bestämde mig i Afghanistan 2007 att jag ska till Soggen. Tjopp, det ska jag. Och visste att det är svintuffa tester, jättesvårt att komma in. Tränade stenhårt.
Hade det varit någon tjej som hade sökt överhuvudtaget innan dig, Petra?
Det vet jag inte, faktiskt.
Det vet man inte överhuvudtaget. Man vet inte mycket så här om det.
Nej, men exakt. Och det finns ju en anledning till att det är väldigt hemligt. Det är ju hemligt, inte för att det ska vara fränt och häftigt. Det är ju hemligt på grund av operationssäkerheten. Jag menar, är vi helt öppna med allting, eller om Soggen är helt öppen med allting, då är det väldigt lätt att lägga pussel på specialförbanden i Sverige. Att vad har man för förmågor? Hur många är man? Vad har man för vapensystem, fordon? Det är därför det är hemligt. Så det finns ju ett väldigt fint syfte med att det är så hemligt. Så jag vet inte om det var några kvinnor innan. Jag tror att många hade provat, men jag var den första som kom in.
Så där i 30-40 grader värmen i Afghanistan så sprang du runder och försökte förbereda för kanske något av det tuffaste provet här i livet?
Ja, men så var det faktiskt. Och kampen vi bodde på var ju 1 kilometer i omkrets. Så man fick springa ganska många runder och kliva upp i ottan, för det blir som sagt väldigt varmt. Men det var lätt att vara motiverad. Jag hade en sån här speciell låt varje morgon på spellistan.
Okay, vilken var det?
Det var The Journey, Don't Stop Believing.
Oh.
Som är så fantastisk. Jag har den än idag och jag tycker den är så underbar. Och den påminner mig hela tiden att just jag ska till Soggen. Ja. Första låt på spellistan. Hur trött jag än var så piggnade jag till.
Man bara låter pannbenet växa och så kör man.
Nej, men lite så faktiskt. Ja, jag var så himla motiverad.
Vad var dina första tankar när du landar i Afghanistan och kliver av planet? Alltså dina första intryck av att komma till det här krigshärjade landet?
Ja, men allting är ju väldigt beige. Beige och brunt. Det är mycket lera, mycket dammpartiklar. Det är ju jättekvavt. Det är en värme som bara slår emot en så att du... Ja, men det blir så svårt att andas. Så det tar ju tid att vänja sig, för du blir så oerhört trött av värmen.
Du kommer till Karlsborg, gissar jag på. Det där man genomför uttagningstesterna för Soggen. Var det någon som reflekterat att här kommer en tuff tjej från Kiruna, eller att du var tjej överhuvudtaget?
Nej, men det vet jag inte. Och man har ju stenansikten. Så att du kan ju tänka att alla instruktörerna som är där, de visar ju ingenting om du presterar bra, om du presterar dåligt. De visar ju inga känslor. De säger ju aldrig bra jobbat eller dåligt jobbat. Det är ju ingenting, utan det är totalt stenansikten. Så jag har faktiskt ingen aning.
Kan du bara ge något litet sånt här mikroexempel? Vad är det för dem som funderar och tänker att men det där låter ju skittufft, det låter jättespännande. Alltså, vad är det man kan förvänta sig under det som du kan få berätta av uttagningen?
Det man ska förvänta sig är att man ska förbereda sig noga, jättenoga. Man ska träna hårt, man ska se till att man har en kropp som håller. Framförallt det viktigaste är att du måste göra det för din egen skull. För när du står där och inte vet, du svävar ju ofta i ovisshet. Du vet inte varför du gör saker. Eller hur du presterar. Du får ju aldrig någon feedback på om du gör någonting bra eller dåligt. Då måste du veta varför du är där. Vem gör du det där för?
Okej. Alltså, hade du någon sån här inre skönt ställe att gå till liksom, när det var som jobbigast och jävligast och du inte visste någonting? Alltså, vad var din mentala?
Nej, men jag tror, jag bodde ju i Karlsborg innan, så jag hade ju sett specialförbanden emellanåt. Så jag visste ju på något sätt att men det där är Försvarsmaktens spjutspets. Det där, du kommer inte högre än så. Det är de bästa av de bästa. Så för mig var det ganska enkelt att jag behövde inte förstå varför står jag under den här granen, jag är blöt och kall och hungrig. Utan jag visste ju att jag ska bara genomlida det här. För det finns ett syfte, för att när jag är så trött och utmattad, då kan ju bara jag visa mitt rätta jag. Mm. Så jag tycker testerna är geniala om man ser det utifrån det perspektivet.
Och om man ser de kompisarna som du tjänstgjorde med under din tid i Såg, alltså, vad är det för fysiska praktfenomen? Alltså, Petra Malm är ju inte 1,89 Hans Strandberg, utan hur lång är du?
157,8. Precis, jag brukar säga 1,63, men ingen tror mig.
Nej. Jag brukar säga 1,89 fast det står 1,88. Så här, justerar uppåt.
Nej, exakt. Nej, jag är ju jätteliten, så är det verkligen. Och
jag hade ju inte tagit dig för liksom en såg-specialist, Petra.
Nej, man väntar sig att det ska komma en sån här babushka. Så här, ja, det väntar man sig. Ja. Men det är inte jag. Nej, utan 157,8 stabila centimeter.
Okej. Men dina kollegor, så är de överlag, alltså de grabbarna som du tjänstgjorde med?
Nej, men de är, jag skulle säga att de är stora och muskliga. Men Ja, både och skulle jag säga. Det finns ju de som är små också. Så är det verkligen. Och det man har gemensamt på ett sätt är ju motivationen varför man vill dit. Mm. Så det egentligen skulle jag säga, det gemensamma med alla är att de är så jäkla ödmjuka. Det är otroligt fina människor. Så man, det är ingen som behöver hävda sig. Man skryter inte. Det är ingen sån här jättesjargong. Så här, oh, vi
är
grymma.
Vad är det för bakgrund på de som kommer yrkesmilitärer till större delen? Eller?
En salig blandning.
Är det så?
Ja, det är en salig blandning. Så det handlar om individen. Och det är det ska man ha med sig. Att är man sugen att söka så handlar det faktiskt om individen. Sen kan man klä på allting efterhand. Men det är du som är viktig. Och det märks genom hela förbandet. Att individen är viktig i sig.
Vad har du sagt till en tjej som sitter här och lyssnar och tänker att ja, men fasen, alltså jag skulle våga alltså testa. Alltså.
Sök. Absolut sök. Men förbered dig väl och gör det för din egen skull.
Jag vet, du håller lite klasser och sånt nu. Vi bara hoppar lite fram och tillbaka. Ja. Att förbereda andra som ska söka. Liksom.
Ja, men precis. Jag har ett koncept som heter Elite Soldier Training som är fullt up and running men som vi inte har marknadsfört ännu faktiskt. Men som handlar just om de som vill till NI-piketen och till SOGGen eller jägarförband. Men ett helhetskoncept med allt från mental träning till fysisk träning till kost och till vila, sömn. Men som sagt, efterfrågan är jättestor. Och
vad är den största grejen liksom som man ska klara av fysiskt? Gissar jag på att vi kan alla springa och träna upp våra kroppar liksom och bli starkare och snabbare och explosivare och jada jada. Men alltså den mentala biten måste vara oerhört svårt alltså att träna och förbereda sig på. Har man det eller så har man det inte? Eller?
Nej, så är det inte riktigt. Utan alla har ju det. Om man tror på det. Och om man vill det. Och om du har hjärtat med dig. Så är det verkligen. Det är typ som en elitidrottare. Men alla vi människor har innan ett träningspass så har vi 100 saker som gärna säger att nej, men jag är is inte, jag orkar inte. Sen är det upp till oss om vi lyssnar på dem eller inte. En elitidrottare lyssnar inte på dem för han visualiserar hela tiden när han springer över mållinjen på OS första av alla och vinner. Mm. Det är ju hans version, ungefär som min Don't Stop Believing, The Journey. Mm. Så att det finns ingenting som sätter gränser. Är du motiverad och vill dit och har hjärtat med dig, då kan du komma hur långt som helst. Och det jobbar jag jättemycket med. Med warrior mindset. Ingenting är omöjligt. Du kan komma hur långt du vill.
Hur länge pågår de här uttagningstesterna? Är det någon vecka? Eller är det bara liksom man åker in och så kör man ett par veckor? Eller
nej, men det är lite olika också. Ja, ja. Svårt att svara på. Ja.
Fick du reda på att du var antagen och känslan?
Jo, men känslan var, jag skulle vara på väg till Afghanistan igen. Jag var hemma på en ledighet från Afghanistan så jag gjorde uttagningstesterna. Så när jag är på väg tillbaka så ringer han och berättar att jag har kommit in. Men han är ganska torr så där, så han meddelar bara ganska så här att ja, men jag vill bara meddela att du har kommit in på SOGGen. Grattis.
Jaha.
Ja, tack, exakt. Tack.
Ja, tack.
God jul. Ja, men exakt. Och så ville man bara dansa och man ville ju bara showa och så bara fira.
Och då fick du liksom smyga i det tysta. Alltså för att jag gissar på att det där liksom att plötsligt då så klimmar man in i något av det hemligaste. Man har ett vanligt liv vid sidan om. Alltså man kan vara en sån här på av switch någonstans.
Ja, men lite så. För samtidigt så jag jobbade som officer i Karlsborg.
Ja.
Och det är ju egentligen, för specialförbanden är ju i Karlsborg. Så för mig var det ganska enkelt. För mina nära och kära tycker att det var ganska ointressant. Och vad gör du som officer och utbilda värnpliktiga? Sen blir det inte så mycket följdfrågor.
Nej.
Så att det var inte så stor grej.
Men sen när du väl kom in, för menar, det är ju ett insatsförband som plötsligt bara kan dra iväg. Vart, alltså, vi har ju sett alla på tv hur det funkar.
Mm.
Och jag gissar på att det är något liknande i din värld. Som SOG-operatör.
Absolut, så är det. Du ska ju vara beredd egentligen att sätta sig in vart som helst, när som helst.
Slitsamt alltså för privatlivet att just när du plötsligt sitter där på och äter julskinkan och så plötsligt så ringer någon. Nu drar vi Petra.
Jo, men så är det ju såklart. Men samtidigt så gör man det för så god sak. Och jag har alltid haft så här att jag gör någonting riktigt bra för landet Sverige. Och det har varit min drivkraft. Det kan ju låta sig klyschigt, men det har faktiskt varit min drivkraft. Men innerst inne så blir det ju att när jag gör någonting bra för landet Sverige så är det ju jag, Petra, som mår bra i själ och hjärta.
Mm.
Så egentligen så blir det ju egoisten som mår bra.
Hur många år kämpar du igenom som operatör? Hur länge kan man, alltså för jag gissar på att det finns någon bäst före datum? För
nej, alltså individen är viktig. Så är det. Så det finns inte, du kan jobba tills du är 44 eller 42. Det finns ingenting sånt. Utan så länge du klarar dina krav, så länge du gör ett bra jobb, så länge du är motiverad, så länge du har stöttning från familj och nära och kära. Mm. Nej, men jätteolika.
Mm.
Men man märker återigen att individen är jätteprio.
Men hur såg en vanlig vardag ut i ditt jobb då på den tiden?
Det är ju mycket träning. Du ska upprätthålla mycket kompetenser som du hela tiden ska vara duktig på. Det är ju skjutkrav, det är ju fysiska krav, det är ju sjukvårdskrav, det är tekniska krav. Du ska kunna din utrustning. Så det är väldigt mycket träning. Mycket närkamp, det är jättemycket.
Mm.
Ja, men återigen, du ska kunna hantera alla olika vapensystem. Så att det är mycket färdigheter du ska kunna över tiden. Så det är ju oerhört mycket träning. Så är det.
Blir man ifrågasatt som tjej när man kommer in till det här crème de la crème av förbandet? Alltså, har du någon gång upplevt den känslan att Shit alltså. Du får killar som markerar revir eller på något vis. Alltså, du vet hur grabbar kan vara.
I Försvarsmakten generellt så har jag inte haft något problem faktiskt. Utan jag tror att det är för att jag har alltid velat vara en... Som officer vill jag alltid vara en förebild för soldaterna. Mm. Det vill säga jag tänkte tidigt att jag kan inte kräva någonting av mina soldater som inte jag kan göra själv. Till exempel, jag måste ha den gröna basken på K3 om jag ska jobba som K3-officer. Jag måste ha jägarbågen själv om jag ska jobba som jägarofficer. Så har jag tänkt. Och det har nog gynnat mig. Men jo, givetvis har man... Det var ganska tufft i början. Det var tufft att bli accepterad fullt ut av alla i början på soggen. Det var det. Men det blev jättebra till slut.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Hur många år blev det som du harvade runt?
Ja, men 10 år var jag operatör, absolut. Och 17 år i Försvarsmakten totalt.
Är det, att, är det 90% att det är som att man hemma tränar och sen åker man iväg och är borta x antal dagar, veckor eller månader? Eller att man åker iväg på fasta grejer som ner till Afghanistan? Och...
Men jätteolika. Ja. Åren ser oerhört olika ut. Och kan man planera så är det bara att föredra. För det är klart att alla gynnas av att de som har familj och nära och kära vet när man kan dra iväg så man kan planera för det. Så att det finns ju inget syfte att inte ha en bra planering. Nej. Utan. Men... Jätteolika. Vissa tider lite lugnare och vissa tider är jättemycket insatser.
Och sen någonstans så kommer du på att nej, men du kanske är dags att leva ett vanligt liv eller glänta på den dörren. Berätta, hur blev det civila livet, Petra?
Ja, men det var en omställning. Som sagt, efter 17 år, det var jättesvårt att bli civil. Det var, ja, men jag kände mig sen naken. Jag kände, jag hade ingen stridsväst, ingen uniform. Man ska ha civila kläder på sig. Det är väldigt enkelt i Försvarsmakten. För återigen, nu som vi pratade om innan, det är ordning och reda. Man går igenom det som ska göras och sen ställer man frågor efteråt. Alla i tid. Det är väldigt tydligt och enkelt.
Känns det lite mer utlämnande att komma ut i det civila livet? Alltså med plötsligt alltså där fasta regler och de förordningarna man har när man är i ett militärt förband versus då plötsligt full frihet i det civila?
Ja, men det var skönt. Jag tyckte det var jätteskönt att inte ha några krav på mig. Absolut, jag tycker det var jätteskönt hux flux. Men det var konstigt att inte telefonen ringde. Det var konstigt att inte vara behövd på ett sätt.
Saknad?
Ja, exakt. Så är det verkligen. Så att jag saknar kollegorna jättemycket, men jag saknar inte jobbet. Jag saknar inte högriskarbetena. Och egentligen så blev det, ja, men för mig blev det en liten skiftning när jag blev gravid och fick barn och gick hem och var mammaledig. Då fanns det högst flux någon som betydde mer än jag själv. Så jag kan inte bara fara och flänga.
Kan du se din egen dotter om några år och dra iväg och träna upp henne och sen skicka iväg henne till Karlsborg? Mamma kunde, nu kan du också.
Nej, men lite så. Återigen, det är många som frågar det. Vad skulle du göra? Och jag hoppas att jag kommer stötta henne. Men det är lätt för mig att säga nu. Hon är 6 idag. Mm. Det är väl klart det är lätt att säga nu att hon ska komma dit hon vill. Men det viktiga är att hon... Jag försöker få henne att bli Pippi Långstrump. Du vet, den här som klarar allt hon tar sig för. Jag vill att hon ska ha självförtroende och självkänsla. För det kunde jag sakna som liten sådär. Så jag vill att hon ska vara modig och tro på sig själv. Och det försöker jag ju som... pusha henne på. Sen hoppas jag ju att jag har förståelsen. Oavsett vilken väg hon väljer så hoppas jag att jag har förståelsen. Antingen så säger jag att hon är skitlik mig. Ja, jag förstår henne. Go.
Vad är den vanligaste fördomen folk har om specialförbanden och som du får höra? Sådana här klyschor.
Ja, men lite det här med att vi har inte namnbrickor för att vi ska vara coola, tuffa. Jag har, är det ni som är utan namnbrickor? Man förstår inte att vi har smeknamn till exempel för att vi ska skydda våra identiteter. För
du
att
var
vi...
Pam?
Jag var Pam, exakt. Ligger mig supervarmt om hjärtat. Det var väldigt svårt att hitta vem Petra var när man har varit Pam så länge. Men det är nog den största, det här med att man tror att det är för att det är coolt och hemligt. Eller, ja, men det här, egentligen så handlar det faktiskt om att skydda mig, för vi är ju ofta på platser vart man inte vill att vi ska vara.
Nej. Och man säger ju ofta att om det fotograferas så är det utgråade ögon, ansikten och så vidare. Och det är ju överlag över specialförband över hela världen.
Men så är det ju. Det finns ju ett väldigt bra syfte att det ska vara så också.
Vad var känslan när du klev ut och muckade på riktigt från Karlsborg och gav dig ut till civil? Så var det med tårar i ögat? Eller
ja, jo, men definitivt. Det är en ganska lång process att avsluta. Och det var, jag märkte ju när jag blev gravid så märkte jag ju att jag började... Ja, men jag hittade en tvekan i mig själv att jag tyckte inte det var lika roligt att komma tillbaka och återupptala soldatfärdigheter. Jag tycker inte att det var lika kul. Men jag hade svårt att hitta den här pyspunkan. För vi som sagt älskade ju jobbet. Vi hade ett superfint hus. Vi trivdes jättebra i Karlsborg. Familjen bodde där. Men så bara någonting är fel. Och då är det ju egentligen för att jag var färdig. Men den var svår att hitta.
Du har gjort det så många år i ditt liv. Och så,
ja.
Och så gå på mammaledighet och bli en naturlig timeout och ledighet. Men sen någonstans glänta på dörren. Plötsligt då så ska du göra ett sånt career move. Plötsligt, vad ska jag göra? Vad kan Petra för någonting? Vad, alltså, ställer du inte de frågorna själv? Liksom, alltså, vad kan jag göra för någonting?
Ja, verkligen. För jag trodde jag skulle vara officer tills jag blev pensionär. Det tänkte jag. Men jag har alltid varit, som elitsoldat så har jag, eller operatör så har jag varit programmerad, som man säger, av en elittränare. Mm. Som har gjort sig till att jag har klarat fyskraven. Och då blev det ganska naturligt att jag utbildade mig själv till elittränare. Så det blev en ganska naturlig väg. Och man pratar ju väldigt mycket träning och hälsa när man är operatör. Det är det man pratar om på fikarasterna. Hur är tjuvkäkar? Hur var du tränat idag? Hur mår kroppen? Har du några skador? Så det blev ganska naturligt på så sätt.
Startar en egen firma. Åker runt och föreläser halva riket kring och ut i världen.
Ja, faktiskt. Till och med ut i världen. Jo, men jag känner att efter serien speciellt så är jag ju stor i England. Har en stor dragningskraft där. Så idag så föreläser jag kanske 70% och så håller jag på med mitt Elite Soldier Training-koncept 30%. Och sen har jag några klienter, men jag har en grupp som mina krigare, som jag kallar dem i Umeå, som jag tränar fullt ut. Och
mycket girl power, alltså jag ser det mycket tjejgrupper som...
Jajamän, fast ja. Även många killar faktiskt. Okay. Så är det verkligen, men det är, killar kan vara lite svåra att våga gå i grupp så där ibland, men nu är de där de också.
Killar kan, tjejer killar, kan.
Jajamän, så är det. Vill man bara så kan alla, på riktigt.
Ja.
Men nej, och så tanken, jag ska skriva en bok, det är nästa steg.
Okej. Okay. Mm. Och så är jag just nu då aktuell på tv.
Whisper. SAS Who Dares Wins.
Just det.
Ja.
Kan du berätta någonting alltså om, kring alltså inspelningen? För att du kommer in alltså som mullvad.
Ja.
Programkonceptet är att folk, civilister, ska kunna då se om de har vad som krävs för att ta sig in.
Till specialförbanden. Ja. Precis, så är det verkligen. Och det märkte man att, ja, men det var så himla skönt. Serien dras igång, vi är på väg upp i Anderna. Vi åker en sån skruttig gruvbuss. Vi sitter, folk är jättenervösa. Och så blir det en jätteexplosion så här, kaboom. Och då blir folk jättestressade. Och så förstår man ju att det ska bli någon form av, ja men, du ska bli fånge på något sätt. Mm. Och där kände jag så himla tydligt att bam, där kom Pam tillbaka. Direkt explosionen gick så bara, nu är Pam tillbaka. Och så kände jag mig kolugn. För jag har ju som gjort allt sånt där innan. Så är det verkligen, men det var ju jättejobbigt. Det var, jag kan ju inte säga att det var roligt, absolut inte. Men det var fantastiskt kul att genomföra. Och jag gjorde det faktiskt för att jag ska kunna visa till min dotter att kolla vad morsan gör. Hon är faktiskt coolast i hela världen.
Du har ju inte kunnat visa någonting om det handlar. Det finns ju inget liksom så här filmer som tittar. Mamma när hon gjorde så här.
Nej, men exakt, så är det verkligen. Sen hon är lite liten så hon tycker nog att det är ganska obehagligt att se mig när man krälar där. Och man hoppar ut för grejer och utsätts och man är hungrig och ledsen och... Men nej, det var fantastiskt intressant och det var otroligt coolt att göra det som 41-åring. Och jag blev ju som uträknad. Vet, jag var den här ganska ointressanta 40-plussan, gift, hade barn, alla andra är kring 20-30.
Visste de att du var från Sverige?
Ja, det visste de. Och då blev vi också lite den här, du vet, den här praktikanten som inte är så intressant att lära känna. För nej. De hörde att jag bröt på ett annat språk. Men jag hade min
Sweden.
Ja, men jajamän. Men jag hade en jättefin coverhistoria som jag trodde hårt på. Och ja, men till slut började man prata om den svenska vikingen. Bara, hur kan du kunna allting? Mm. Hur kan du veta hur man tillpassar
ryggsäck? Och när de droppade, när de insåg vem du var?
Då kommer ni se att hakarna tappas. Så är det verkligen. Men det som var skönt var att ingen pratade illa om mig. Utan jag var verkligen där och hade hjärta i alla relationer. Och allting jag har sagt har varit äkta med äkta känslor. Så det var ingen som pratade skit om mig utan alla bara, i och för sig nu klart som tusen att det var hon som var mullvaden.
Ja, såklart.
Ja, men alla räknade ut mig från början så det var ganska roligt.
Har du någon gång tvekat? Alltså, du har ju varit bland de mest extrema, utsatt kroppen för saker som tror jag, varken ni som lyssnar eller jag kan ens fundera över. Alltså, var det någon gång så har du tänkt att fan, det här går inte?
Ja, men jag har jobbat jättemycket mentalt. Jag gillar till exempel inte höjder. Hoppa fallskärm har jag gjort jättemycket och det tycker jag inte om.
Fortfarande inte?
Nej, fy. Nej, min dotter frågade mig för någon vecka sedan om jag kunde dyka från trean på badhuset. Och det är också sån där så bara, men urk, jag tycker inte om det. Men jag måste ju göra det för jag kan inte säga att nej, men idag är jag inte så sugen för att idag så vill jag inte blöta håret. Nej men det går ju som inte.
Det
måste jag visa henne. Klart som tusen morsan kan dyka från trean. Ja. Och så när jag väl gör det så när jag bemästrar det. Och jag får, men jag har
gjorde du bomben då eller?
Nej, jag dök.
Gjorde du det?
Jajamän, jag dök. Och då kommer man ju upp sig som superhjälten också. Ja. Så här, bara, wow, jag är så jäkla cool.
Captain Marvel där.
Ja men lite så faktiskt. Ja. Men nej, jag får jobba jättemycket mentalt. Jag får sänka min puls. Den vill flyga och fara ibland och då har jag lärt mig att sänka den. Till exempel när jag hoppar fallskärm och gör läskiga saker. I Chile ofta fick jag sänka bussen.
Kan du ge de som lyssnar något sånt här lite råd? Alltså vi utsätter oss alla för tänder på vår comfort zone titt som tätt här i vardagen. Liksom, du säger, höjder är din grej eller något annat som är... Alltså, har du något, om du skulle coacha någon för att de ska göra någonting som de är lite okomfortabla.
Ja, men jag skulle nog säga att många inte går utanför bekvämlighetszonen idag. För att många är riktiga...
Trygghetspundare.
Om man säger så här, jag är en rutinmänniska, säger man som ursäkt. Men det är man inte, utan man är en kontrollmänniska som gör att livet begränsar en. Men genom att utsätta sig, till exempel som att dyka från trean eller kanske åka en läskig karusell på ett tivoli med dina barn eller cykla när det regnar ut eller vad det kan vara, så kommer du växa som människa för att du gör saker du inte trodde att du klarade av. Så det är ju det. Du behöver inte åka till Afghanistan, du behöver inte åka till Chile, springa ner för klipper, ingenting sånt. Men man ska ta sig utanför bekvämlighetszonen. För vi begränsar oss jättemycket och så säger vi så här, nej men jag gör inte det. Jag är rädd för höjder så att jag åker aldrig karuseller med mina barn. Men åk ni. Återigen, vill man lära sina barn att ni ska bli Pippi Långström som klarar allt ni tar för, då måste man faktiskt göra det själv också.
Har du önskat att du hade haft någon egen PAM när du växte upp?
Ja men faktiskt, för jag hade ganska dålig självkänsla och självförtroende. Så där. Men jag var modig, men hade sviktande självkänsla, definitivt. Och det önskar jag att jag hade haft någon som verkligen pushar mig.
Kan PAM komma fram i vardagen ibland i vissa situationer? Eller så att, att det här alter egot som du har levt med under 10 år?
Ja, men hon kommer fram när det blir de jobbiga grejerna. Till exempel, jag var i somras på Liseberg. Åh, herregud, jag åkte de värsta, ja, men jättejobbiga karuseller. Min dotter älskade det, tyckte det var supercoolt att vara 60 meter upp i luften. Och jag måste ju göra det med henne.
Varför utsätta sig för detta, tänker Petra?
Exakt, men samtidigt så blir jag ju nöjd när jag har gjort det efteråt. Att ja, men kolla, jag gjorde ju det. Men däremot så ofta säger vi idag att nej, mamma, åker inte karuseller.
Ja, jag har utsatt mig själv för en gång. Alltså just där. Jag kommer att tänka på den här karusellen, de här, du vet, de här som hänger små korgar som flyger runt. Första dejten var på utbytesstipendiat borta i USA.
Ja.
Det var jättebra första dejten att hålla kätting och spy som en katt. Liksom så. Men jag utsatte mig för det så här. Inte för att jag lärde mig någonting. Jag blev killen som spydde på första dejten. Så,
fick du en till dejt?
Nej.
Nej, men då lärde du väl någonting i alla fall.
Ja.
Och så förhoppningsvis kände du bara att du är så jäkla cool.
Men jag håller med det här just där med att jag också haft den här grejen med höjden, men när man väl, så jag tänkte, du måste ju övervinna det här. Så då började jag med och höll på med lite bergsklättring och fuskade med det i ungdomen. Då liksom. Det var ju jobbigt, men när man väl hade gjort det så... Och kommit
men
upp.
Många gör ju inte ens det, utan många slutar, förstår du? Så många, så återigen, vi har kontroll på allting vi gör idag. Det är ungefär som jag brukar jämföra, säga att du går till ett gym. Man går till ett gym idag om man tränar, man går till ett perfekt tempererat gym. Och så springer man på ett löpband, och sen när man är trött... Så kliver man av löpandet och då brukar jag jämföra med, tänk att du har en PT som står där och ser din potential och bara gastar på dig. Att kom igen, en minut till.
Nu kör vi.
Ja men exakt, för han ser potentialen i dig eller hon. Mm. Och då kommer du springa fortare och då kommer kroppen efter det. Kommer ju, ja, men det kommer vara lycklig, du kommer ha lyckohormoner som bara spritter hela kroppen. Den endorfinkicken är ju oerhört stor.
Jag kan störa mig så här oerhört här. Alltså jag gillar inte att dra igång och träna när badsäsongen väl är där. Utan för mig är liksom, jag går igång. För mig måste gärna regna lite grann, blåsa lite grann. För då känner jag mig så här, en sån här mental grej att jag är ensam där ute. Ja. Inte en jävla kotte, inte de där uppsminkade neongröna ställen. Utan här är jag med regnet och det är rätt gött. Och sen när man kommer in så fånigt den låter liksom.
Och då är ju endorfinkicken ännu större. Ja. Och det är det jag menar. Så vi tränar ju utomhus i Umeå året om. Och nu kör mina kunder, klienter, de kör helt själva nu. För nu har de gjort så i 2 år. Oavsett väder, de vet onsdag, söndag är det träning. Spelar ingen roll om det är minus 18 eller om det snöar eller stormar eller regnar. De vet att det är träning. Och då kan inte vädret påverka dem. Och det är så jäkla coolt att se hur de växer av det. Så de sträcker på sig, de är helt slut på kvällen vilket gör att de sover bättre. Och så är den här goda cirkeln igång.
Hur mycket tränar du då, Petra?
Ja men olika skulle jag säga. Det, ja, men, i somras, nu, jag har olika sådana här mål. Inför Kira fick jag ju träna supermega mycket. Idag har jag ett holistiskt tänk. Det vill säga att det ska vara lustfyllt. Och det ska vara en del av mitt liv på ett naturligt sätt.
Kan du lagom träna, Petra?
Jo, men det kan jag. Så jag tränade i somras, hade jag och några tjejkompisar. Vi tränade 5 gånger i veckan. Sprang, vi träffades 10:00, 5 dagar i veckan på semestern. Tjup, jättekul. Nu har jag ett annat mål, så nu håller jag på att jag ska paddla kajak och jag ska cykla och jag ska springa. Men säg mellan 3 och 8 gånger i veckan.
Wow. Landet lagom är rätt okej ibland.
Ja, och ibland är det inte okej, men då behöver man ju inte, till exempel när det har varit skitmycket jobb. Hela våren när det har varit så här, men det har varit jättemycket. Då har jag behövt träna jättehårt så att kroppen blir helt slut. För hjärnan kopplar inte riktigt ner. Då måste kroppen vara helt slut, för annars så kan man inte sova.
Hur är det där med när man har lämnat det yrket som du hade i så jäkla många år och sen plötsligt så slår man av det och sen, alltså, håller man kontakten eller hur alltså, den biten liksom, för att man har ju så väldigt mycket gemensamt och den intensiv, man äter och sover ihop i perioder liksom, ja, väldigt intensivt och sen plötsligt så är man civilist där ute.
Absolut. Jo, men det är klart jag har kontakt med flera som är kvar. Så är det verkligen. Men jag respekterar ju också att nu är jag utanför förbandet och jag vill inte veta vad de gör. Jag vill inte veta om det kommer in fler kvinnor. Förstår du? Jag vill inte vara nyfiken. Nej, för jag förstår skillnaden på nice to know och need to know. Uh-huh. Och jag behöver inte det här nice to know. För det är ju det jag märker med alla journalister och sånt. Uh-huh. Att man är så nyfiken. Men behöver man egentligen veta saker? Nej. Så lite så att jag behöver inte veta någonting om vad jobbet håller på med.
Men jag menar det här just med att inte så mycket veta vad de håller på med, utan mer just det att man hade så mycket gemensamt då. Sen då träffas man då på någon återföreningsträff och sen gått vidare i livet liksom.
Men det blir speciellt, så är det verkligen. Och det blir speciellt, för man bor ju ofta ihop tätt och du delar kontor ihop och man delar jättemycket upplevelser ihop. Så man blir ju extremt nära varann. Men så på något sätt så finns det ju som att, jag menar, möter man dem på flygplatsen här, då kommer det bli världens kramkalas. För man vet ju allt om alla.
Ja, man har inga hemligheter för varandra där, utan man är rätt så naken inför varandra på något vis.
Ja, men du måste som vara det. För du måste veta till exempel att, nej, men nu har han en jättetuff period. Han håller på att genomgå en skilsmässa. Han kanske inte är sitt 100. Eller, så man blir ju där, så på något sätt så blir det så professionellt att du måste faktiskt, ja, men veta om folk mår bra eller om folk inte mår bra. Och så tar man ju hand om varann. Det vill säga att, nej, men nu har ju han varit dyngförkyld i 10 veckor. Klart han inte kan prestera jättebra på miltestet.
Till sist Petra, innan vi skiljs åt, så tänker jag lite grann så att jag gissar, jag vet vilken låt det kommer att bli, va? Men ändå, jag måste ju fråga.
Don't stop believing.
Det är så att jag tänker den här serien How I Met Your Mother, så är det ju så att där är en kille som har ett kassettband som har fastnat i bilen och det är bara I'm Gonna Be med Proclaimers som går på auto-repeat, det går inte skjuta, det går bara att spela. Så att om du hade en sån CD-skiva rent utav och den fastnade i din bil, inte, du kunde bara spela en enda låt på auto, som någon låt du skulle kunna leva med. Vad skulle det kunna vara?
Ja, men då är det The Journey, Don't Stop Believing, på riktigt. Absolut. Jag hade en låt, Lady in Red, när jag var liten. När man hade kassettband som man faktiskt kunde spela in 60 minuter, en enda låt, då hade jag Lady in Red. Men idag spelar jag faktiskt, otippat nog, jag har en ny låt som motiverar mig att ha en bra dag varje morgon. Ja. Och det är faktiskt Kikki Danielsson, God morgon.
Och är du riktigt vaken än?
Är du riktigt vaken än?
Boom,
god morgon! Jag, har du läst något glatt i tidningen? Nej, men den är så himla skön och då blir jag så jäkla glad av den. Så
ska vi ta alla tre rent utav?
Ja, men exakt. Jag gör det. Ja, Lady gör det. Red, The Journey och Kikki.
Ett Pam-maraton.
Ja, men exakt. Ja. Och Kikki kom in i mitt liv som 41-åring. Så jag är oerhört glad.
Jag är så här, kan lyssna på precis allting. Och så, allt ifrån hårdrock, jazz, country. Ja. Och sen plötsligt också så dyker det plötsligt upp ibland en liten Kikki Danielsson som ett litet pinkt örhänge som bara lyser till i vardagen.
Vad roligt.
Pam, Petra, skitkul att få träffa
dig. Ja, men tack för att jag fick vara med. Lady in red is dancing with me. God morgon, är du riktigt vaken än? God morgon, har du sett något glatt i tidningen? Don't stop believing. Hold on to that feeling. Lördagsgästen på Retro FM.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar.
På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses!
Hos Biltema!